i norr ytterligare och under dagen fortsätter byar av snö eller regn dra in i fjällen. Längre söderut är det fortsatt högtrycket som dominerar med sol eller höga slöjmoln och varmt med över 15 grader på många håll i Götaland och Svealand. Den här värmen håller i sig i Götaland och Svealand även under torsdagen. Men på fredag så drar det ner kyligare luft igen. Slut från SMHI.
Och en halvtimme kvar av P1-morgon denna måndag. Vi pratar om den fängslade journalisten i Turkiet, Joakim Medin. Det kan ta ett tag att få honom fri, bedömer förre ambassadören i Turkiet, Mikael Sahlin. Hör den intervjun om en kvart. Efter Ekots nyheter som väntar bara runt hörnet. Men låt oss också öppna dörren för er lyssnare. Steffen Renklint, du är ansvarig.
Ja, stämmer bra det. Jag spelar lite grann i Kalmar och tar emot era samtal 020 22 10 10 telefonnumret. Om en halvtimme kör vi igång, så kom igen nu och höj era röster om detta snart. 020 22 10 10.
Här i morgon Ekot måndag. Det dödliga våldet minskar enligt ny rapport. Utländska räddningsteam har börjat nå Myanmar och obligatoriskt skolval blir inte av trots att det finns med i Tidöavtalet. Det är rubrikerna. Marta Einerstam Karis i studion. Först då ska vi till Myanmar. Det har gått 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen och nu har utländska räddningsteam börjat anlända dit. Hittills har över 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena, men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 5,1 på söndags eftermiddagen skrämde många av invånarna i Mandalay. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire. So that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. De väpnade styrkor som står under skuggregeringens kontroll och strider mot juntan inledde igår en 2 veckors paus i militära offensiver. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Bangkok är det nu totalt 18 som bekräftats döda och över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade. En man i 80-årsåldern misstänks ha mördats i en bostad i Ale kommun utanför Göteborg. Mannen hittades tidigare i morse svårt skadad i bostaden och avled av sina skador. En person som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord, uppger polisen. En explosion inträffade vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15 på kvällen enligt polisen. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga, men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen, uppger polisen till Göteborgs-Posten. Antalet fall av dödligt våld var förra året det lägsta på 10 år. Det visar färska siffror från Brå, Brottsförebyggande rådet. Med i studion nu vår reporter Mariana Benjamin Sir. Du har tittat närmare på rapporten. Vad visar statistiken?
Den visar att det har skett 92 fall av dödligt våld under 2024, vilket var 29 fall färre än året innan, alltså 2023. Och som du sa så är det en minskning och den lägsta uppmätta nivån på 10 år. Det man också kan säga är att antalet fall var färre för både kvinnliga och manliga dödsoffer. Och det man har kollat på är konstaterade fall av dödligt våld, alltså där det har kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikhet var dödsorsaken, som till exempel mord eller dråp.
Vilken var den vanligaste metoden?
Skjutvapen var fortsatt den vanligaste våldsmetoden under förra året och användes i 45 fall av dödligt våld. Och det var, vilket var 8 fall färre än året innan. Och den näst vanligaste var kniv eller annat skärande föremål som användes i 25 fall under 2024. Och det här är också en minskning från 2023, så 16 fall färre än 2023. Och enligt den nya statistiken så är det den våldsmetod som har minskat mest.
Har våldet ökat på något område?
Ja, dödligt våld mot närstående i parrelation uppgick till 13 fall under 2024. Och det är 3 fall fler än året innan. I 11 fall av dödligt våld i parrelation var offret kvinna. Och i resterande 2 fall så var offret man.
Det säger vår reporter Mariana Benjamin Sir. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i tidavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas, där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas, men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än, och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslow. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångsvärden är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Men även om Tidöpartierna skulle enas om direktiven till en utredning, så skulle ett färdigt förslag inte hinna genom riksdagen före nästa val.
Rapporterar Katarina Helmersson. En 19-årig man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det visar en genomgång av fallet som P1-programmet Kaliber har gjort. Kaliber har pratat med 19-åringens mamma som vill vara anonym.
Man tycker kanske att den personen som har kommit in med så djup psykos, att man kanske ska se till att han sover, att han äter under ett par dygn i alla fall.
Det är 2 år sedan 19-årige Robin, som egentligen heter något annat, högg ihjäl sin pappa under en psykos. Han hade vanföreställningar och trodde att pappan var en inkräktare som var ute efter honom. 3 dagar före mordet hade Robin körts med ambulans till psykiatrin för att han var i en psykos efter att ha tagit amfetamin. Han hörde en röst i huvudet, trodde att han var förföljd och hade beväpnat sig med en kniv. Men Robin skrevs ut efter bara 12 timmar. Handlingar som Kaliber tagit del av visar att han då fortfarande hörde rösten i huvudet, om än otydlig, och tittade oroligt omkring sig på väggarna.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom, alltså att man hör saker andra inte hör eller kanske ser saker som andra inte kan se.
Det säger Joar Guterstam, docent i psykiatri vid Karolinska institutet.
När det låter som att det har gått väldigt fort här då, och en vanligare handläggning skulle ju vara att ha kvar ytterligare en tid för observation och se att det hela verkligen har klingat av ordentligt.
Verksamhetschefen för psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl att röster i huvudet inte behöver tolkas som psykotiska symptom och att sjukhuset inte har identifierat några felhändelser i vården av Robin. Sjukhuset har inte heller gjort någon Lex Maria-anmälan eller egen utredning.
Joel Wendle, reporter. Majoriteten av landets kommuner låter inte eleverna vara med och träna i utbildningar om pågående dödligt våld, det visar Ekots enkät. Däremot har många kommuner låtit eleverna öva på ut- och inrymning. Florian Saxala går i åttan på Tellusborgsskolan i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren. Vi släckte lamporna och så skulle vi vara så tysta som möjligt och sitta längst bak i klassrummet.
Övningen var inplanerad innan massskjutningen på Campus Risbärska i Örebro inträffade. Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18 låtit elever vara med enligt Ekots enkät. Däremot har många övat in- eller utrymning med elever och flera kommuner som inte övat på inrymning vill börja med det. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att framförallt utbilda elever från högstadiet och uppåt och att undvika fullskaliga PDV-övningar som kan upplevas som traumatiska utan hellre lära eleverna om fly, sök, skydd, larma-principerna och kanske testa barrikadera ett klassrum, vilket den något missnöjde åttondeklassaren Martin Bäckström fick göra på Tellusborgsskolan i Stockholms kommun.
Många tog det inte seriöst, liksom alls.
Reporter är Dimitri Lennartsson och Sara Nuder. Och nu lämnar vi över ordet till Radiosporten med Janne Rindstig.
Som konstaterar att samtidigt som vintersporten avslutas en efter en så drar de lite mer somriga idrotterna igång som segling. Men när det inte är OS-år så ser startlistorna lite annorlunda ut.
Ingen av de svenska seglingsmedaljörerna från Paris-OS finns med när säsongens första världscupregatta inleds på Mallorca den här veckan.
Jag tror att många tänker som oss, sätter fokus kanske lite på studier, lite jobb.
Rebecca Netzler som vann OS-silver i 49er FX tillsammans med Vilma Bobäck.
Det har varit intensivt och segling är en sport som jobbar väldigt mycket fyraårscykler, så det är viktigt att man är som mest taggad sista året.
Brädseglaren Johanna Hjärtberg är den enda av de sju seglarna som representerade Sverige i Paris som kommer till start. Enligt förbundskapten Magnus Grävare så är det ingen av OS-besättningarna som tydligt deklarerat att man har slutat, utan det handlar om att satsningen är satt på paus medan man funderar på hur och om man ska gå vidare. Under tiden man funderar så hjälper de rutinerade till att försöka stöpa nästa generation OS-seglare.
Vi är många som har åkt och varit med på träningsläger för att försöka stötta upp den kommande generationen.
Sa OS-silvermedaljören i segling då Rebecca Netzler och reporter här var Per Karl. En annan sport som främst hör sommarhalvåret till är speedway, där vi nås av oroande nyheter kring en stor profil i trefaldige världsmästaren, engelsmannen Ty Woffinden. Han tillhör Västervik i den svenska högsta serien. Igår fick han föras till sjukhus med helikopter efter en våldsam krasch med två andra förare under en träningsmatch i Polen. Hans polska klubb Rzeszow skriver i ett pressmeddelande att första diagnosen tyder på flera frakturer och att en mer detaljerad information kring Ty Woffindens hälsoläge ska komma under dagen. Och senaste nytt får du som vanligt under hela dagen via appen SR Play och Radiosportens hemsida. Och ikväll ett späckat sportextra väntar med både allsvensk fotboll i premiäromgången slutförs och SHL-slutspelet.
Radiosportens Janne Rindstig. Så en väderprognos. I västra Götaland och västra Svealand blir det mest soligt och lättare molnighet. I östra Götaland och östra Svealand molnigt väder som klarnar upp under dagen. Södra Norrland får soligt väder med bara lättare molnighet. Och i norra Norrland snö och regn som drar bort åt nordost och följs av sol. Temperatur från 6 till 12 grader i söder till mellan 2 och 10 grader i norr, lägre i fjällen. Den stora dataläckan från appen Sportadmin drabbar inte bara privatpersoner. Även prins Carl Philip och flera toppolitiker, däribland flera ministrar i nuvarande regering, är bland de 2 miljoner svenskar som fått sina uppgifter läckta. Det skriver Dagens Nyheter. Läckan visar bland annat uppgifter över prinsens löpturer och en utlandsresa som prinsen nyligen gjorde. Tony Ingesson, som är lektor i underrättelseanalys, säger till DN att informationen skulle kunna vara användbar för främmande makt. Det avslutar Ekots nyheter och P1-morgon fortsätter ungefär en kvart till, eller? Mikael?
Precis, någonting åt det hållet innan Ring P1 tar vid, och vi ska väl uppmana lyssnarna att fatta luren, Steffen Rehnklint.
Ja, men det tycker jag. 0-20-22 10-10 är telefonnumret. Och det är ju många skolfrågor på tapeten just nu. Vi har ju fått höra här under morgonen att regeringen inte kommer att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval som man lovat varandra inom regeringspartierna. Sen läste jag också i Dagens Nyheter att högstadieelever på Kroningsskolan i Vaxholm har haft sovmorgon varje dag sedan i höstas. Och den senare skolstarten ska ha förbättrat studieresultaten. Vad säger du om det här, Mikael? Du går ju upp oerhört tidigt på morgonen. Tror du att ditt morgonprogram skulle bli bättre om du fick sovmorgon innan du började?
Ja, det där får lyssnarna avgöra. Det är så svårt att veta. Men det är klart att får man lite längre sovmorgon, någon timme eller så, då märker man ganska stor skillnad. Så är det ju.
Ja, och tydligen också särskilt mycket om man är tonåring, visar studier. 020 22 10 10 telefonnummer. Ring och berätta vad ni har för åsikt om detta.
Om sovmorgon och annat. Men det vi pratat en hel del om denna morgon, det är journalisten Joakim Medin som ju gripits och fängslats i Turkiet. Anklagad för delaktighet i terrorstämplade PKK och för att ha förolämpat Turkiets president. Och han rapporteras också ha flyttats till ett högsäkerhetsfängelse under helgen. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att fallet har högsta prioritet och att hon ska ta upp det med sin turkiska kollega i veckan.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men det, så, det finns ju aktiviteter på två nivåer.
Ja, det där var ju inte utrikesminister Maria Malmer Stenegard, men hon säger i alla fall till Ekot har sagt att hon kommer att diskutera det här med sin turkiska kollega, även om hon inte kan gå in på detaljer för att på något sätt påverka den processen. Och när vi pratade om detta tidigare, då var en av våra gäster Mikael Sahlin, tidigare ambassadör i Turkiet. Jag frågade honom om vilka möjligheter Sverige har att påverka hela processen, och så här sa han då.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men det, så, det finns ju aktiviteter på två nivåer. Det ena är liksom den konsulära nivån, att då vår personal i Istanbul framförallt, men också i Ankara, uppvaktar sina motparter och sina kontakter på olika sätt och framförallt ser till att Joakim Medin får den juridiska rådgivning och stöd som han behöver. Men sen är det på den politiska nivån då, och där är det fråga om, tycker jag, vad är det han faktiskt anklagas för närmare bestämt, och det tycker jag är lite ovisst fortfarande, men det påverkar naturligtvis vad den svenska regeringen har för möjligheter att påverka den turkiska motparterna i det här fallet.
På vilket sätt menar du att anklagelserna påverkar de politiska möjligheterna framåt?
Jo, därför att om man då kan göra sig en bild av till exempel antingen att det som han anklagat för är sånt som då för det första inte är något brott eller brottsmisstanke som gäller någonting i Turkiet, utan det är i så fall i Sverige eller i andra länder, då är det liksom en sak. Och är det sen dessutom så att det som de anklagar Joakim för är sånt som vi anser vara normal journalistisk verksamhet som gränsar till normal oppositionsverksamhet, om det nu handlar om att journalister bevakar det. Det är ju en sak, en annan sak är något konkret brott som också vi skulle anse vara ett brott eller måste acceptera. Så det beror väldigt mycket på vad det handlar om konkret.
Men när man som utrikesminister då, vi hörde henne säga att hon ska prata med sin turkiska kollega, Vad finns det för vägar framåt i en sån politisk dialog?
Ja, alltså, det måste ju vara saker som sker parallellt. Alltså, turkiska vederbörande måste ju få göra klart för sig att den här saken är faktiskt väldigt viktig för Sverige. Vi kommer inte så att säga ge upp snabbt eller lägga oss tidigt och säga okej, rättvisan må ha sin gång eller någonting sånt där. Utan det här är både principiellt och personligt viktigt för den svenska regeringen. Då är man tydlig på den punkten, då kommer man ju längre i någon slags dialog i alla fall.
Men kan det finnas risker rent politiskt att gå ut för hårt och kanske rent av kräva ett frisläppande i ett sånt här skede?
Det tror jag inte. Alltså, riskerna nu är, tycker jag, snarare om man skulle av någon anledning ta för lätt på det hela och avstå från att insistera, avstå från att kräva. Men svenska regeringen måste ju samtidigt också kunskapa sig om vad är det faktiskt som man anklagar Joakim Medin för. När man sen får veta det, då kan man liksom lägga upp argumentationen på ett visst sätt.
En slutsats som drogs från regeringens sida för några år sedan, och det var efter arbetet med att få Gui Minhai och Dawit Isaak fria, det var att avgörande är att agera tidigt för att undvika låsningar och att det går prestige i fallet, som man konstaterade i en rapport. Vad är det man kan göra direkt som kanske inte går att göra lite senare?
Ja, snabbheten är ju guld värd i sånt här läge, för att annars så blir det lätt så att det kommer in i tröga juridiska banor och så blir det ett prestigeärende som gör att det är svårare att liksom nå fram. Sverige har ju kontakter med Turkiet numera efter NATO-processen som också gäller frågor rörande terrorism och terrorismanklagelser och våra olika synsätt när det gäller vad som faktiskt är terrorism. Jag har kollat med AI vad det står i internationell och turkisk press om konkreta anklagelsepunkter. Och där nämner man alltså deltagande i det här dockan som hängdes upp på Erdogan den gången. Och det har ju då Sverige visat, och svensk vederbörande visat, att det var faktiskt han inte med om på något sätt annat än möjligen som journalist som bevakade sig av evenemanget. Sen är det mer problematiskt, tycker jag, att man också säger att man anklagar honom för att i sina sociala mediekonton ha bilder på PKK-personer och flaggor och såna här saker. Och det är klart, har man då beslagtagit hans telefon och därvid hittat bilder på sånt som i Turkiet anses vara terror kopplade, då är det mer problematiskt att komma vidare. Men vi får se vad som framkommer mer officiellt om vad han anklagar för.
Någonting vi får vänta på. Häng kvar där, Mikael Salin, för här i studion finns också chefredaktören på ETC, den tidning som Joakim Medin har uppdrag för. God morgon och välkommen.
God morgon, tack.
Andreas Gustafsson heter du, och om vi börjar i det här med anklagelserna som Mikael Salin säger fortfarande är inte helt klara. Vad har du att säga om det som kommer från Turkiet?
Ja, men sammantaget kan man väl säga att det här handlar om politik och väldigt lite om juridik och sakfråga. Det är min bild. Det är ju absurda anklagelser utifrån journalistisk rapportering om den kurdiska frågan, om oppositionsarbete i Turkiet, så extrapolerar man då en PKK-koppling. Det här med Erdogan-dockan, Stockholm 2023. Ja, Joakim Medin var på plats i egenskap av journalist. Och sen de här sociala medierbilderna som nämndes tidigare, de kommer ju inte ur Joakims telefon, ska sägas, utan det är plockat från internet på olika ställen. Bland annat i samband med att han har frisläppts ur tidigare fångenskap han har suttit i, liksom i Syrien, där han tillfångatogs av Assads säkerhetsstyrkor. Och då frisläpptes med kurdiska centralfigurer och sådär. Ja.
Vi får väl invänta ytterligare anklagelser och mer detaljer i det där. Så. Men utifrån era kontakter som uppdragsgivare, vad vet du om hans situation just nu?
Det jag vet, och är så här. Igår morse fördes han till ett högsäkerhetsfängelse. Det vet vi utifrån att av familjen och av mig utsedda jurister sökte honom i det tidigare fängelse han befann sig på och fick då beskedet att han har överförts till det högsäkerhetsfängelset. Där det sitter flera prominenta dissidenter. Istanbuls borgmästare ska befinna sig där bland annat.
Ekrem İmamoğlu som greps nyligen också.
Så ja.
Hur mår han?
Efter omständigheterna väl, advokaterna har gjort flera besök i det tidigare fängelset. Han satt isolerad där. Han saknar sin familj. Han fick meddelanden då från advokaten om vilket stöd som uppvisats här i Sverige och internationellt. Det värmde. Han har kunnat få ut meddelanden i text till sin familj.
Och det stöd som han behöver på plats får han, eller?
Han har skickliga jurister som företräder honom nu. Det ska sägas också att konsulatet har ännu inte fått träffa honom.
Joakim Medin åkte till Turkiet utan att ha ett pressvisum. Varför gjorde han det?
Han åkte dit utan pressakkreditering. Det är ju så det fungerar i Turkiet.
Och varför åkte han utan en sån?
För att han hade inte fått pressakkreditering för att bevaka demonstrationerna. Pressakkreditering behöver man ju om man till exempel vill gå på de officiella presskonferenser och så. Då behöver du en pressakkreditering. Han skulle inte göra det. Det låter ju som apart att åka dit utan att pressakkreditering, men många gör det, speciellt om man ska bevaka under kortare perioder.
Med tanke på att flera journalister har gripits tidigare i Turkiet och bara dagar innan Joakim Medin greps så utvisades BBCs korrespondent från landet. Var det lämpligt i det läget att åka dit?
Det är alltid lämpligt att försöka göra journalistik tycker jag, och att inte retirera undan pressfriheten. Sen kan man tänka sig ett värsta scenario här då. Deportation lät som ett rimligt värsta scenario givet BBC-journalistens öde. Det här är ju en exceptionell händelse.
Men med tanke på att ni lät honom åka utan pressakkrediteringen då, som sagt, övervägde ni risken att han skulle kunna gripas och faktiskt sitta fängslad?
Han grips inte för att han saknar pressakkreditering. Han grips på grund av sin tidigare journalistik, kan vi ju uppenbart konstatera. Men grips för att Turkiet hävdar att han har varit efterlyst sedan 2023.
Men är det här någonting ni överväger och diskuterar innan han åker?
Alltid. Joakim är den av våra journalister som rapporterar från de mest utsatta områdena. Och då är det ju säkerhetsdiskussioner därefter.
Så ett gripande var någonting som ni var redo att riskera?
Gripande och deportation, ja. Gripande och en process av det här slaget, nej, den kändes väldigt osannolik.
Så vilket ansvar tycker du att du har som uppdragsgivare idag för den här situationen?
Hela ansvaret. Jag är hans huvudsakliga arbetsgivare. Så är det ju.
Finns det någonting som du hade gjort annorlunda idag?
Det vore idiotiskt att säga motsatsen när han nu sitter fängslad i liksom ett fängelse för politiska fångar i Turkiet. Joakim och jag får prata när han kommer hem. Jag arbetar med hans närmast anhöriga som är journalist också och jobbar på Dagens etc. Det är många spår framåt nu. Jag jobbar ju tillsammans med familjen väldigt nära utrikesdepartementet i det här också.
Mikael Sahlin, du som tidigare ambassadör i Turkiet då, utifrån det du hör görs både från uppdragsgivarens sida, från svenska UD, utrikesministern, och så det faktum att Joakim Medin flyttats till ett högsäkerhetsfängelse framåt. Vad säger du om utsikterna?
Ja, jag är fortsatt av bedömningen att när Sverige väl och svenska regeringen väl får totalt klar för sig vad det är han faktiskt anklagas för. Jag ser att det står också att han misstänks för det som en särskild punkt att han har rest i området Kandil 2014, Diyarbakır 2016. Det ser väldigt märkligt ut att man gräver fram sådana här gamla saker som är fullständigt journalistiskt så att säga naturliga och på något sätt lägger det till lasten. Det är väldigt märkligt. Så att, men jag tvingas ju konstatera att det är ingen liten sak att hamna i Silivri-fängelset där många politiska fångar i Turkiet sitter. Så att det är klart att det här kommer att ta längre tid än jag kanske trodde alldeles i början när jag hörde talas om det här för några dagar sedan. Jag utgår alltså från att svenska regeringen kommer att använda alla de kontakter man numera har djupt in i det turkiska juridiska systemet för att prioritera det här ärendet och se till att han kommer loss. Det är en jätteduktig journalist det handlar om.
Det sa tidigare ambassadören i Turkiet, Mikael Salin. Han var med och pratade om detta i P1-morgon tidigare i morse tillsammans med Andreas Gustafsson också som är chefredaktör på ETC, den tidning som Joakim Medina alltså jobbar för. Och kanske är just det här ett ämne att följa upp i nyheterna under dagen. Martin Rundqvist Nilsson på Ekot, vad kan vi tänka oss?
Ja, givetvis. Det här följer vi minut för minut så att vi har kontakt och söker UD och utrikesministern för att se om det finns någon utveckling i fallet. Och vi pratar även runt för att försöka förklara lite vad är det för fängelse som han sitter i. Vad säger Turkiet kännare och så vidare. Så det kommer vi bevaka.
Breddad bild där. Nyhetsläget i stort då denna måndag 31 mars.
Ja, nu klockan 10 så väntas du en dom mot den franska ytterhögerledaren Marine Le Pen. Korruptionsåtal. Och det är lite intressant för om hon döms så kan hon förbjudas att ställa upp i nästa presidentval.
Väldigt stora konsekvenser potentiellt då för valet om 2 år.
Verkligen. Och där följer vi det och kommer ju, ni kommer kunna höra en livesändning om det så att det blir en fällande dom helt enkelt.
Och då är appen Sveriges Radio Play som gäller om man vill följa nyheterna direkt. Där finns alla våra direktsändningar och man kan följa utvecklingen minut för minut just. Annars då? Ja.
Nej, men det är lite allt möjligt. Vi håller ju koll på avtalsrörelsen såklart. Det har ni ju pratat om idag i P1-morgon också. Kommer det något så berättar vi det. Och Northvolt är ju en annan stor puck.
Är det någonting speciellt just med Northvolt idag?
Nej, det är ju det vi väntar på. Det vill säga konkursförvaltarens besked. Vad kommer hända? Vad väljer man att göra? Hur går man vidare med konkursboet? Man ska ju driva det vidare, men i vilken form?
Då finns det att göra för dig. Du får gå ut och ta hand om medarbetarna på Ekoredaktionen så att vi får senaste nytt under hela dagen löpande. Hörrni, vi som gjort P1-morgon denna måndag, det är gänget ute i kontrollrummet, inte minst Peter Bjurbo, producent. Gunilla Österlund heter nyhetsproducenten idag. Tobias Karlsson, Susanne Martinsson, våra tekniker. Veronica Mitrevska, sändningskoordinator som hållit koll på alla tider. Och så reporterna på redaktionen, Håkan Widman och Matilda Kindström. Mikael Kulle heter jag som är glad att ni valt att börja veckan och dagen med oss. Närmast nu Ring P1 och Steffen Renklint.
Ja, varmt välkomna till Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Denna gång på gästspel ifrån Kalmar. Jag brukar ju sitta i Umeå och ta emot era samtal. Men vad gör det? Telefonnumret är ju detsamma så ni kommer fram till mig hur som helst. 020 22 10 10 är det och då tycker jag att ni ska ta och knappa in redan nu. Slussen är ju förstås öppen och ja, programmet är igång. Så jag tycker inte vi ska dra ut på det här något längre utan vi går direkt till Britta Sjödin Arevi i Älvsjö. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Tjenare, du tar vidare eller vill börja programmet med det här ja, med en kraftfullt debatt kan man väl säga då kanske. Kärnkraft är det du vill snacka om.
Ja, eller ja, motstånd mot kärnkraft.
Viktigt att understryka för dig förstås. Vad är det du har emot det?
Alltså just det här med kärnkraften är du vet, jag jobbade ju med folkkampanjen mot kärnkraft där i slutet på 70-talet. Och då var det ju så att svenska folkningen, det var ju en folkomröstning och vi har röstat nej till kärnkraft.
Mm. Det var då det, det är ganska länge sedan.
Ja, det är ganska länge sedan, det är det. Och sen vill jag ju prata, alltså jag vill inte liksom så här prata, alltså hålla på att prata mot kärnkraft här, utan jag vill gärna berätta att folkkampanjen mot kärnkraft, den har en demonstration på Odenplan mot Sergels torg på söndag. Ja. Och det är samling klockan 12.30.
Okej, okay. Men du, kan inte du ta och dra argumenten nu istället när vi ändå är i sändning? Vad är det du har emot kärnkraft och varför?
Jag hade inte tänkt prata om det. Ja, men okej. Okay. Nej men gud, för det första har vi inte råd. Det förändrar ju livsfarligt. Livsfarligt med denna uran och allt det här som ska grävas ner i jorden i 100 000 år. Vi kommer aldrig kunna betala det här. Dessutom ska svenska folket betala det här. För att de har ju lovat till och med de här som de ska bygga kärnkraften att de ska få si och så många procent tillbaka. Det ska vi betala i 40 år. Jag menar, det är ju löjligt. Vi har ju både sol och vind och vatten. Det räcker för inte klokt. Man kan lägga solkraft på varenda tak. Mm. Och till och med solugnar. Det finns, och man säger, och så tjatar de alltid, ja men vinden blåser inte och solen lyser inte. Nej, och kärnkraften är så väldigt ofta stilla för det är fel på dittan och fel på dattan. I Frankrike för ett par år sedan när det var sån hetta så kunde de inte ens, de tror de hade 6 kärnkraftverk på samma ställe. De hade inget vatten så de kunde, man måste kyla av de här grejerna i kärnkraft. Och det fanns inte vatten i floden för den var uttorkad där nere i Frankrike. Och ändå sitter alla dårar och pratar om kärnkraft.
Men det är ju klart att man får titta på grundförutsättningarna. De är väl, förmodar jag, helt annorlunda i Sverige än i Frankrike då. Och att man tänker på det här med vatten. Jag tänkte på det du sa, att det är vi liksom skattebetalare för att betala för det här. Men det är ju ett lån som man annonserade där förra veckan, regeringen, att man ska ge lån till byggindustri. Det är ju pengar som ska betalas tillbaka. Sen var det ju förstås det som du var inne på, att man ska få en garanterad minsta ersättning för el man levererar. Men då sägs det att det ska inte heller påverka det vanliga marknadspriset som konsumenter och företag då möter. Hur känns det?
Nej, men det kommer de ju skriva. Nej, men det säger de bara. Det är ju de fattiga som får betala allting till slut. Det är ju så det ser ut, och speciellt den här regeringen. De bryr sig ju inte ett jävla dugg om vår miljö, den här regeringen. De gör ju så att det blir värre allting. Det måste faktiskt, men jag bara säger det liksom, att vi måste få en ordning på det här. För hur ska dessa kärnkraftverk, tänk nästa gång, kommer du ihåg Tjernobyl och det har varit flera, och Fukushima och allt det här. Det är fullständigt livsfarligt för människor än idag. Och man håller på att prata, och i kriget, det där som är Ukraina, kärnkraftverket, som restaurerar, bombas kanske.
Men du, känner du inte, förlåt, du drar ju upp förstås väldigt stora olyckor som verkligen kan vara oroande. Men vi har ju haft kärnkraft i Sverige väldigt länge utan att det har gått illa.
Ja, men herregud, hur många kärnkraftverk finns det i den här världen nu? Och någon gång så händer det ju både här och där. Det kommer det ju göra, det förstår man ju. Men detta är farligt, det går inte farligt.
Ja, du känner dig inte tryggare med den, trots den kärnkraft som vi har haft fungerande i Sverige utan olyckor.
Nej, men herregud. Varför ska tekniken, det är ute nu med all denna teknik och alla dessa stora grejer som de håller på med. Det går åt helvete med allting.
Ja,
det går,
Britta,
inte att hålla på så här viset.
Ja, det låter väldigt svartvitt ändå också, det du säger. Men vi får väl se om du... Det kan ju vara faktiskt effektivt när man vill få en debatt. Vi ser om det är någon som vill ringa in och bemöta de här argumenten.
Jag ska bara säga att det här blev helt fel, för jag hade gjort upp en tankekarta här med att berätta om folkkampanjen mot kärnkraft, men jag fick inte göra det tydligen.
Ja, alltså vi är inte här för att kampanjera på det viset, utan vi vill föra ett samtal i programmet. Okay. Så att, och nu fick du fram dina argument, så vi tackar för det, och så hoppas vi att någon vill prata om detta också. Ja. Tack så mycket, Britta.
Hej.
Vi går vidare till Anders Englén i Sandviken. Hallå.
Hallå,
vi hör dig. Vad har du på hjärtat?
Först en kommentar. Jättebra av tjejen före. Jag älskar dig.
Du håller med henne alltså kring motstånd mot kärnkraften?
Ja, nu kommer jag till mitt.
Det var inte det du ville prata om, ja.
Nej, för fan. Nej, men jag föreslår att Sveriges miljardärer ska skänka hälften av sin förmögenhet till svensk försvar, till försvarsdepartement eller så där, för att vi ska få ett starkt, att Sverige blir starkt mot och behålla demokrati och frihet och så vidare. Och det är en fin, det är en fin gest, tycker jag, och visar att de personerna tycker också att Sverige är ett bra land.
Men varför ska just de som har lyckats med någonting som gör att de har mer pengar, varför ska de betala mer än ja, alla andra som bor i Sverige? De är väl, ska det inte vara lika?
Ja, men jag kan väl, det är väl så här att Sverige har ju, Sverige som nation har ju sett till att de har blivit så omåttligt rik.
Så de det är inte av egen kraft, tror du?
Nej, de har nog fått hjälp med skattesänkningar, med heter det, marknadsliberala heter det, tankegångar som styr ekonomin. Så där, och det är väl att man visar en sak genom att man skänker till någonting som man själv anser att det är bra. Mm. Skänker de inte pengar nu, då har de ju talat om att vi skiter i Sverige. Vi bryr oss inte.
Nej, är det så? Men de betalar säkert någon skatt fortfarande, tror du inte det? Alltså...
Nej, det är
inkomstskatt.
Man betalar nog... alla betalar ju skatt, va? Men sen är det ju frågan, vad ska man göra med vad heter det, flera tusen miljarder?
Ja. Alltså, jag fattar ju det här, det är jättekul. Jag förstår din tankegång här. Det blir jättekul vinkel på det hela. Nu ska man ju från regeringens håll har man ju bestämt att vi ska låna pengar. Vad säger du om det då, förslaget? Eller, nu, den går man ju vidare med, vad jag förstår.
Ja. Ja, du vet, vitsen för en regering att låna pengar, det är att framtida politik ligger i händerna på internationella långivare och urholkar den svenska demokratin. Omsorgspolitik lågt prioriterad hos internationella långivare. Så det gör att klyftorna kommer att öka. Vi har ju sett exempel på det tidigare genom åren. Så där,
Du, jag måste bara fråga, är det någon fågel i bakgrunden hos dig?
Ja, jag har Mimmi.
Är Mimmi med?
Jag jag är sammanboende med en liten underlat, Mimmi.
Ja, hon vill också vara med i programmet. Och, står hon på din sida eller håller hon på att motargumentera där i bakgrunden?
Vi har häftiga diskussioner ibland, men ja, de grejas. Så är det.
Du, jag måste bara få avsluta det här samtalet med en fråga till dig. Om du vann på Lotto, låt säga... Jag vet inte, 5 miljoner, 10 miljoner. Skulle du donera pengar till försvaret då?
Det skulle jag göra. Absolut.
Där ser man, Anders, du är står vid ditt ord, eller du gör som du säger, så att säga. Eller i alla fall, om du hade vunnit någon miljon så hade det blivit så. Nu har du lagt det i luften, får vi se om du vinner något på Lotto, så får du betala in till försvaret då. Tack så mycket, vi ska gå vidare i fråga och så ser vi om någon som vill argumentera för kärnkraft och för kanske att vi ska låna pengar till försvarsmakten som regeringen nu vill då göra. Ring oss 020 22 10 10. Vi går vidare till ytterligare en Anders Adrielsson i Övik. Hallå, hallå.
Ja, men tjena.
Eller Örnsköldsvik som det egentligen heter, men ja. Om man bor i Umeå så säger man Övik, och det gör man väl kanske hos dig också.
Ja, jag tänkte prata om motorcyklar.
Okej.
Jag hörde på något inslag från P4 till Västmanland och sånt där. Det var Paulina Sörlin som hade gjort något inslag om att intresset för MC-åkning ökar hos tjejer och kvinnor. Så det är kul.
Ja, det tycker du. Varför då?
Ja, men för att det är nice att åka motorcykel.
Du kör själv.
Så det är kul att vi... ja, snart i alla fall.
Jaha, håller du på att ta körkort?
Nej, det har jag gjort. Men sen var jag tvungen att flytta och ändra hela mitt liv. Så det vart ingen hoj. Men okay. Nu är allt på spåret igen. Så nu ska jag skaffa en.
Ja, det börjar vara säsong också, även i Örnsköldsvik.
Ja, det är soligt här, men det är kallt.
Ja, så att, får ta på det ordentligt. Men okej, okay. Ja, är det inte lite farligt då? Är det inte dumt att fler ska ge sig in på det här med att åka på två hjul?
Jo, alltså, nu är det farligt och dyrt också, men det är kul.
Okej.
Okay. Ja,
det överväger,
men
tänker
jag
du?
Tycker också att, ja, alltså, för de som funderar på det så överväger det nog. Mm. Men dessutom så tror jag att om vi blir fler så blir vi nog också säkrare liksom. För att då blir folk mer vana vid MC-åkare och de kanske typ känner någon som kör MC helt plötsligt. Och då blir man liksom lite mer så lyhörd mot dem.
Tänker du på andra trafikanter då när du menar med att fler blir vana?
Ja, ja men precis. Det är ju sådär, du vet, folk som typ såhär, ja men där borta kör en moped och så typ jag hinner köra ut och så typ helt plötsligt är mopeden då så att säga där liksom. Och så typ kör de ut framför den.
Så där har vi där har du debatten egentligen va? Du är lite inne på att det kanske behöver vara lite extra hänsyn från andra trafikanter.
Ja, alltså de flesta olyckor sker ju för att vi själv typ kör av vägen liksom. Så man ska inte skylla på andra för mycket, utan jag vill bara säga att vet, om du funderar på att ta motorcykelkörkort, så gå in på Transportstyrelsen och ansök om körkortstillstånd grupp 1 nu på morgonen, så är det liksom första steget.
Du vill ha fler att åka med
mot din livsdröm. Ja, exakt. Ja, precis.
Ja, men vad kul. Kul uppmaning och ändå lite roligt. Jag är lite uppviglande här kanske, men alltså det finns en bra debattfråga där att diskutera ändå. Hur mycket hänsyn tar man till motorcyklister när man kör bil till exempel? Ni, ja, kan vi ringa ni som lyssnar?
Eller cyklister för den delen.
Ja, just det. För den, ja, alla andra. Och lastbilsförare och allt vad det nu kan vara. 02022 1010 ska ni ringa, så får ni ta och gå i clinch med Anders här i direktsändning. Tack så mycket för att du var med.
Ja, tack. Hej.
Tack. Vi ska vidare till Ninnil Dahlbäck i Lund. Hallå, hallå.
Ja, hallå, hallå. Jag skulle vilja prata om det här slopade spårbytet. Det var ju den 12 mars som riksdagen tog beslut att den här möjligheten försvinner.
Och då tackar vi migrationsfrågan, va? Eller hur? Inte tåg. Ja.
Nej, absolut inte. Ja, den möjligheten fanns ju tidigare. Att den som hade fått avslag på sin asylansökan kunde söka uppehållstillstånd genom att söka arbetstillstånd. Men då skulle man tjäna 28 480 kronor i månaden. Den här möjligheten försvinner nu från idag. Och det kan innebära att personer som arbetat här i många år, oavsett antal år, har ingen betydelse. Att de är väl integrerade, att de betalar skatt. De kan alltså bli utvisade. Men man kan söka nya tillstånd. Men då måste man göra det utomlands. Man alltså måste lämna Sverige för att den här möjligheten ska finnas. Och även personer som redan beviljas arbetstillstånd till följd av spårbyte, de kommer inte att få sina tillstånd förlängda. Även om de kommer upp till inkomstkravet 28 480 kronor. De måste alltså söka tillstånd utomlands. Och det är ett avbrott som innebär stora problem för personen det gäller. Det innebär ju också stora problem för den arbetsgivare som förlorar sin arbetskraft under en viss tid. Jag vet inte hur länge man kan få vänta på sådana här nya tillstånd. Och det hemska är ju att det har ingen betydelse som om man så har varit här i 10 år i läkare på Karolinska. Mm. Och detta är alltså flera tusen personer som kan bli drabbade av detta.
Vad tycker du man ska göra då?
Man ska slopa den här lagen.
Man ska låta spårbytet så att säga då. Liksom, och...
Ja. Mm. Och låta bli och krafsa i dessa tillstånd. Utan låta dem som har varit här länge och som sköter sig och som är en del av samhället, där en
där det finns alltså en välfungerande integration. Det är ju det politikerna efterlyser. Varför krossa denna? Varför behandla dessa människor som jag vet inte vad? Det är ju så omänskligt och så grymt och så onödigt.
Men du, alltså jag vet att i grunden, precis som du är lite inne på, att man liksom vill få en fungerande integration. Vad tänker du då med de som kanske har, ja, inte vet jag, någon mindre förseelse eller någonting sånt där, alltså, eller har begått något brott men liksom har avtjänat straff eller så? Ska de tycker det är rimligt då ska få lämna landet och inte få möjlighet att stanna kvar med uppehållstillstånd?
Jag vet inte, jag har inte satt mig in i det alls.
Men det var inte det du pratade om heller, utan nu pratar du om dem då som uppfyller alla krav med det som gäller spårbytet och så vidare. Men okej, vad gör du då för att få igenom detta då? Förutom att ringa till Ring P1, försöker du påverka riksdagen eller regeringen på något vis?
Ja, det skulle man kunna göra. Man skulle kunna ta kontakt med politikerna. Det har jag gjort för. Nu finns ju detta beslut redan. Jag var inte uppmärksam på att detta var på gång. Det är så många tokiga beslut som fattas och som tas i riksdagen som man tror liksom att det är inte bara sant. Detta händer i Sverige.
Mm.
Och ibland tror jag att Åkesson tävlar med Musk och Trump. Och det är ungefär samma. Att på snabbast korta tid förstöra så mycket som möjligt.
Nu är ju inte Sverigedemokraterna i regeringen. De är ju samarbetsparti. Nej. Men ja, det får man väl ändå lägga ansvar på regeringen då, antar jag.
Ja, alltså jag ser att Sveriges regering befinner sig i en gisslansituation. Om man inte gör som Sverigedemokraterna vill.
Ja, det får vara din åsikt.
Bara låta bli att rösta mot dem och då faller de.
Ja, ni,
de får
tycker
betala
du, Ninni,
mm.
Tack så mycket för att du var med och yttrade din åsikt. Jag hoppas att fler gör det. 020-22-10-10 är telefonnumret. Ha det så gott, Ninni.
Ja, tack ska du ha.
Tack. Vi slänger ut debattfrågor även på sociala medier. Det har ju varit mycket snack kring det här med prinsessans hudvårdsprodukter. Det här samarbetet de har haft med ett globalt företag som är nu då en historiker, Dick Harry, som menar kan urvattna begreppet kungahus. Han tycker också att det här har blivit liksom en trend, det här med att hålla på med sånt här. Det är faktiskt många som ger prinsessan stöd på sociala medier. Pernilla skriver, hon tycker att de i kungahuset ska få leva sitt liv som alla andra. Och hon får medhåll från Kenneth som skriver, låt tjejen göra som hon vill. Vad tycker ni om detta? Ring 020-22-10-10 eller gå in på våra sociala medier. Det är bara söka på Ring P1 så hittar ni oss där. Vi ska gå vidare i programmet här. Vi har fått in ytterligare samtal. Det är härligt vad ni ringer. Det är så bra. För då kan vi ju prata från lite olika perspektiv om saker. Som kärnkraft till exempel, en stor fråga. Många tycker olika. Leif skriver till oss, inga kritiker tar det mest väsentliga. På grund av växthuseffekten i allmänhet då, CO2 i synnerhet, befinner vi oss illa ute på jorden, skriver han. Om inte kärnkraften lanserats hade vi varit utan möjligheter till räddning. Föreställ er växthuseffekten utan kärnkraft. Ersatte ju kol, olja, huvudsakligen, skriver Leif. Men ni får ju gärna ringa in. Vi hade ju någon som var väldigt emot kärnkraft. Om ni är för kärnkraft, ring in 020-22-10-10. Söderköping, hur är vädret där egentligen? Silva Karlsson, du är med oss därifrån.
Ja, vädret är underbart. Solen skiner.
Ja, härligt. Ja. Härligt. Mm. Okej, men det var inte vädret vi ska snacka om. Du är ju inne på det här med kärnkraften också. Vad har du att säga där?
Att jag tycker att det är bedrövligt att regeringen enbart pratar om kärnkraft och att de har tänkt att införa det när vi faktiskt inte vet vad svenska folket vill. Det är 40 år sedan vi hade en folkomröstning och vi som var med och röstade då, vi börjar snart att falla ifrån. Men de unga idag, de har ju ingen chans att säga någonting om vad de tycker om det här. Och det tycker jag är ett demokratiunderskott att inte folk får säga vad de tänker med tanke du, på att de ska leva med det här väldigt länge.
Ursäkta att jag bryter in. Jag tänkte bara påminna om, vi har ju haft allmänt val sedan dess och det har ju varit väldigt tydligt att nuvarande regering
De har ju varit väldigt tydliga med att de vill ha kärnkraft och så blev de ju faktiskt valda också. Tycker inte det folkets klart. Vilja då?
Nej, jag tycker inte det. Därför att man har, som det är nu, så pratar regeringen mest om att vi ska rusta oss för krig. Och fokuserar på det så att folk blir ju snurriga av att försöka hamstra mat och det ena med det tredje för att klara sig om det skulle bli krig. Men alltså, det krig som du kan bli om vi får kärnkraft som vi överhuvudtaget inte ens vet vad vi ska göra av avfallet på. Vi har ju inte löst avfallsfrågan från de kärnkraftverk som vi redan nu har.
Ja, och man håller satsa... på med ett slutförvar där.
Ja. Och då så tror man ju att ledningar och rörledningar och sånt inte kommer att hålla så där hemskt länge som man trodde från början. Så att jag tycker att det är bedrövligt att vi ska satsa så mycket på kärnkraft när vi inte pratar särskilt mycket om klimatet, och det känns som att regeringen i stort sett förnekar att vi har någon klimatkris.
Men samtidigt är det väl också ett argument för kärnkraften, som lite grann Leif skrev här tidigare, att det är ju liksom inget utsläpp så direkt ifrån själva kärnkraftverket.
Nej,
till skillnad från säg kol och olja som det ersatte.
Ja, nej, men det är ju riktigt att det inte är, men samtidigt så har man det ju kvar i evigheters evighet. Det kommer bli dyrt och det är farligt. Och så länge det inte är löst så tycker jag inte att man ska satsa så mycket på det.
Okej. Okay. Jag måste bara ta det här med folkomröstning, för det var ju din fråga från början här, att du skulle ha en folkomröstning om kärnkraften igen. Ja. Opinionen här, jag läser här nu, Göteborgs universitet. Opinionen har svängt de senaste åren. När det gäller kärnkraft har vi sett en historisk svängning i opinionen mellan 2020 och 2022. Där svenskarna blev allt mer positiva till kärnkraft. Så att det kanske skulle kunna vara så att om det blev som du ville, att vi har en folkomröstning, att folket röstade då till majoritet ja för kärnkraft. Hur skulle det kännas? Ja.
Dumt, tråkigt. Därför att fortfarande så har vi inte löst avfallsproblematiken. Mm. Och ytterligare en grej. Regeringen pratar ju ingenting om att vi ska spara el. Alltså det finns ju ingen sån här kampanj som det fanns någon gång när det var 60- eller 70-talet när vi släckte lampor och sparade hela tiden för att vi låg illa till då. Så alltså det är att luras lite, tycker jag, att inte behöva se till att använda mindre el, och så samtidigt så ska man satsa jättemycket pengar både ifrån staten och då förstås ifrån invånarna i Sverige. Mm. Det kommer ju vara mycket som får stå tillbaka. Ja.
Din åsikt här i denna fråga har blivit kristallklar, tycker jag. Tack så jättemycket för att du framförde den så väl, så vi alla förstår och kan kanske finnas någon som har något motargument. Vi hör om det är någon. Du får stanna kvar och lyssna och se om det är någon som har något att säga.
Ja, det gör jag.
Tack. Ja, det är bra. Tack. Ha det gott.
Hej.
Vi går vidare till ett annat ämne, typ, eller ja, klimat, men väder, det är ju faktiskt inte helt samma sak. Gabriella Ekberg i Värnamo, väderleksrapporten på tv ser jag som någon slags ämnesrubrik. Vad är det du vill prata om egentligen?
Ja, jag måste bara säga att jag håller med alla föregående talare som sa nej till kärnkraft. Det har jag också
det var
gjort.
Det var många motståndare till kärnkraft idag.
Jag gick till och med ut och talade med folk hemma. Jag var med. Det var väldigt intressant. Och ja, jag tror ju, blir det krig, det pratar vi om hela tiden, då kommer de att bomba alla kärnkraft först. Sen är det ju slut.
Och när vi ändå är på det, alltså det måste väl ändå finnas någon för kärnkraft som vi ringer in det. Gör det, 02-22-10-10, så vi får en bra diskussion.
Det har ju redan varit en.
Jag fick läsa upp det där.
Men jag tycker faktiskt vi skulle ha en folkomröstning. Vi har för få. Vi röstade ju inte om NATO heller. Det är ju det som har retat Sovjetunionen Nej, ja. Nej, det finns mycket vi människor skulle kunna göra till, och så framförallt tillsammans och säga hej till varandra. Nej, nu ska jag inte prata en massa, herregud.
Nej, det känns som att vi kan prata om hur mycket som helst du och jag, Gabriela, men det var ju väderleksrapporten du ville prata om.
Ja, jo, jag har alltid tyckt att det var trevligt med väderleksrapporten och intressant, men nu tittar jag inte längre, för det är ju bara vita små annonseringar om vad det är för temperatur i hela världen, eller inte i hela världen, men Europa i alla fall och Sverige. Och då menar jag, de ändrar ju hela tiden när de pratar från det ena stället till det andra. Man hinner ju knappt se vad det är. Och kartan försvinner. Ska vi verkligen ha den så? Ta bort det där igen och tala om vad det är för temperatur där vi just, det vi just pratar om.
Okej, jag har inte ens tänkt på detta själv faktiskt, eller irriterat mig, men det gör du. Har du hört fler som är irriterade på detta i din närhet eller?
Nej, jag har inte pratat med någon om det, för det har ju bara varit en vecka nu,
tror jag.
Ja, men jag blundar, jag lyssnar bara då. Jag tycker detta är idiotiskt, man hinner ju inte, även om man ser bra, nu ser jag lite sämre, men det har inte med det att göra. Men nej, man måste ju kunna se själva stället också, alltså själva, ja, du vet, nej, ja, jag säger bara
nej. Det är bra
med
kartor helt enkelt, men du, radion då? Kan du ju lyssna på, får du väderleksrapporter hela tiden?
Ja, men vad ska vi ha tv till om vi gör så här? Ursäkta.
Ja, nej, det är en bra motfråga. Du, Gabriela, vad roligt det var. Du hade mycket på hjärtat och det känns som att...
du anar inte. Jag önskar jag skulle få ett eget program. Jag skulle ju ha varit med i Sommarpratarna, men det har jag ju. Jag har ju ingen
vi får se, det finns tid kvar ännu för det. Men du, tack så mycket, Gabriela.
Nej, det är redan slut. Det är redan slut, vet du. Nej, det jag kan det där. Ja. Jo då, ja men jag vet.
Ha det så gott, Gabriela.
Ha det så gott du också. Tack för att jag fick säga så mycket.
Ja, tack för att du ringde in. Gör nu som Gabriela, alla ni som lyssnar. 020-22-10-10 ska ni ringa. Vi hinner tyvärr inte med något mer samtal idag, tror jag, dessvärre. Vi måste ta upp ett mejl här som jag har fått in från en, nu ska vi se, Ove Wilder som kommenterar det här med kärnkraftsfrågan. Om inte miljövännerna stoppat kärnkraften i nu 50 år, hade 1,5-gradersmålet redan varit uppfyllt. Inringaren påstår att det bara är idioter som tycker att kärnkraften är bra och nödvändig. Absurt påstående när hela Europa nu inser att vi behöver kärnkraft. Det skriver alltså Ove Wilder i Västerås till oss. Ja, denna fråga engagerar. 020-22-10-10 kan ni ringa, så kan ni vara med imorgon när vi kör igång igen. I samma tid, samma kanal. Producent Peter Öberg i Slussen, Alva Karlsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Eskil Lövström skötte reglarna. Digital redaktör Erika Libeck Lindahl. Samordnare Alexander Fogde. Och så var det jag, Steffen Renklint, som tog emot era samtal. 020-22-10-10. Kom ihåg det.
Antalet fall av dödligt våld i Sverige under förra året var den lägsta uppmätta nivån på 10 år, visar statistik från Brottsförebyggande rådet Brå som presenterats under morgonen. Under förra året konstaterades 92 fall av dödligt våld, vilket var 29 fall färre än året före. Och skjutvapen är fortfarande den vanligaste våldsmetoden och användes under 2024 i 45 fall vid dödligt våld, enligt Brå. Efter skjutvapen hör kniv och andra stickande eller skärande föremål till de mest vanliga metoderna. Trots lågkonjunktur har fler än 6 av 10 företag försökt rekrytera nya medarbetare senaste halvåret. Men många har haft svårt att hitta rätt personal. Bland annat företaget Arta Plast i Tyresö som Ekonomiekot besökt.
Hålla för öronen här, vill säga.
VD:n Helge Steg visar runt bland maskiner som tillverkar livsmedelsförpackningar och medicintekniska produkter.
Det som hindrar oss från att växa, det är att vi inte har rätt tekniker med den kompetensen som vi behöver.
Helge Steg säger att det är lätt att hitta högutbildade ingenjörer och projektledare. Och även maskinförare som inte behöver ha så mycket förkunskaper.
Det som är vår utmaning, det är delen mitt emellan. Det vi brukar säga för teknikerna, de som kör fabriken.
I en ny rapport har Svenskt Näringsliv frågat sina medlemsföretag hur de ser på rekrytering. Och för de företag som vill växa men inte kan så är det just svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. Mia Bernhardsen är chef för kompetensförsörjningsfrågor.
Och det är ju allvarligt eftersom om företag inte, de är ju motorn i våran ekonomi. Och kan de inte växa, ja, då blir det svårare att finansiera välfärden, det blir svårare att finansiera försvaret och också de infrastruktursatsningar vi behöver göra i Sverige.
Reporter Erika Mårtensson. I Myanmar har landets militärjunta idag utlyst en nationell sorgevecka för offren efter den kraftiga jordbävningen i fredagsmorse, svensk tid, som hittills har krävt fler än 1700 människors liv i Myanmar. Den officiella sorgeperioden pågår till den 6 april, uppger juntan i ett uttalande enligt AFP. Sverige igen. För första gången på nära 25 år har utbildningen till befattningen fältartist startat. Vilket innebär att man som professionell musiker genom utbildningen får en krigsplacering och i händelse av höjd beredskap ska stå för personalvård och stödja totalförsvaret. Det är frivilligorganisationen Försvarets fältartister som arrangerar den, som idag har drygt 500 medlemmar, det skriver SVTs Kulturnyheterna. Och det sätter punkt för ekonyheterna i studion, Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Måndagsförmiddagen den sista mars fortsätter här i kanalen. Och vi ska lyssna till vårt granskande program Kaliber.
Vi höll en väldigt liten begravning.
I en vit kista längst fram i kyrkan ligger Anders. En 48-årig man och pappa till 4 barn. 3 av barnen sitter med mamman Jenny. Prästen pratar om barnens relation med Anders.
Vad de gjorde på fritiden och att de jobbade lite ihop och sådär. En helt underbar präst.
På en av bänkarna sitter en ung man i snaggat hår.
Han hade svarta byxor och svart skjorta.
Mannens händer som vilar i hans knä är belagda med handfängsel.
Han gråter och lutar sig framåt och vrider sig. Man ser det även om man sitter bakom.
Det är Jennys och Anders äldsta son, Robin. Det är han som har dödat Anders. Du lyssnar på Kaliber med mig, Joel Wendle.
Hör saker andra inte hör, ser saker som andra inte kan se.
En granskning i 2 delar.
Om det här hände ena dagen så känns det som att han borde inte kunna haft ihjäl sin pappa dagen efteråt. Liksom.
Om hur Robin i psykos omhändertas och släpps.
Mycket samtal emellan oss i panik.
Del 1 om de avgörande dagarna före mordet.
Den här skarven när man börjar lämna över till kvällsskiftet och det är fullt ös, men ändå fungerar det liksom.
Klockan är strax efter 4, en lördags eftermiddag i februari 2023.
Det mesta rullar på, ganska mycket att göra.
Åke Englund jobbar den här dagen som skiftledare i en matbutik i centrala Borås. Det är mycket folk i den lilla butiken och ganska trångt runt kassorna.
Så upptäckte jag då den här killen ganska snabbt.
Han har varken skor eller jacka på sig, trots att det bara är någon plusgrad ute.
Han stod fel i kön, så han stod liksom mot kön. Och så kändes han stressad eller konstig. Och så backade han. Och när han backade så drog han upp. Han drog händerna efter kroppen så här. Och det säger väl inget konstigt. När han gjorde det så åkte hans tröja upp. Och då såg jag att han hade en kniv under.
Det är 19-årige Robin som står i kassakön. Utan jacka och skor. Med en kniv instoppad i byxlinningen. Han är i en psykos och tror att han är förföljd. Den här gången har vanföreställningarna pågått länge. I nästan en vecka. Robin har tagit mediciner, bland annat benzodiazepiner och amfetamin. 2,5 dygn innan Robin går in i mataffären, natten till torsdagen, har hans pappa Anders ringt till sin exfru, Robins mamma Jenny.
Och berättar att han har ringt ambulans. Är så pass psykotisk och så pass dålig att han behöver liksom in på akutpsyk.
Robin har beväpnat sig med en kniv mot personer som han tror är i trapphuset och som han tror försöker komma in i lägenheten där Robin bor tillsammans med sin pappa Anders. Ambulansen kör in Robin till den psykiatriska akutmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Robin hör en röst i huvudet och ser skuggor som inte finns. En läkare bedömer att Robin lider av en allvarlig psykisk störning och bör vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. Robin läggs in. Några timmar senare på torsdagsförmiddagen ringer Jenny till sjukhuset.
Och frågar lite hur läget, om det är stabilt och hur läget är eller så där, för jag var ju orolig att han skulle bli utsläppt fort igen då. Men då sa de det till mig, att han är inskriven på en avdelning. Man känner ändå en lättnad att liksom, där har ju någon liksom koll på han och det är läkare på plats. Och det, så att det var ett lugn så. Och jag vet att jag ringde direkt hem till hans pappa och berättade liksom att han har blivit inskriven på en avdelning och att han kommer nog vara kvar där då ett tag.
Men bara några timmar senare på torsdags eftermiddagen ringer Anders tillbaka.
Och berättar att han är hemma igen och att han fortfarande är psykotisk och jättedålig.
Robin har skrivits ut efter bara 12 timmar. En läkare gör bedömningen att psykosen är över. Robin får gå hem. Det blir lördag. 2 dygn har gått sedan Robin skrevs ut från psykiatrin. Ett fönster står öppet på 3:e våningen där Robin och Anders bor. Det ligger en telefon på marken nedanför. Robin tappade den när han hoppade flera meter ner. Utan skor och jacka har han flytt från personer som han tror försöker ta sig in i lägenheten och som han tror följer efter honom när han flyr in i matbutiken, in i kassakön.
Jag plötsligt var killen inte kvar i kön. Det gick så snabbt. Men då stod han på bandet där.
Robin ser sig stressat runt där han står uppe på kassabandet framför Åke Englund.
Kändes förvirrad, rädd. Så tittade han omkring sig, men det var som att han såg inte folk. Är ni ute efter mig? Typ sådana saker sa han så här. Vad vill ni? Är ni ute efter mig?